Välkomna till Tolkning pågår. Åsa, välkommen.
Tack så mycket.
Och jag, Anders, ska tolka text från Johannes evangeliet. Vi ska ha Johannes evangeliets 13 kapitel när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och den läses ju vid skärtorsdagens oftast kvällsgudstjänster. Låt oss höra den.
Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han nu hade utgått från Gud och återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denna till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade:
Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det.
Petrus sade: Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sade till honom:
Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.
Då sa Simon Petrus: Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sade till honom:
Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla.
Han visste nämligen vem som skulle förråda honom och därför sa han att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem:
Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, så är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre, och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Vilken fantastisk text.
Ja.
Jag kommer direkt tänka på alla de konfirmandläger jag har haft på olika gårdar, kursgårdar, stiftsgårdar, församlingshem där detta har skett. Där jag som präst har tvättat grupp efter grupp, alltså dessa ungdomars fötter, på ett sånt sätt att de har blivit det ingår liksom i en vandring, tillitsvandring med ögonbindlar. De får ha en konfirmandledare som leder dem väldigt vackert och snyggt och tillitsfullt in i det rummet som är mörkt. De möts av musik, oftast klassisk musik. De får sätta sig i en stol och där kommer instruktionerna och inbjudan till fotavtagning. Och de får höra den här texten och mera musik och de får reagera. Och det finns många Petrus under de här åren som har bara, nej, du är inte klok, aldrig i livet, ropar de i salen. Men efter ytterligare, kan vi säga, tillitsfulla, förtroendeskapande, det är, vi kommer inte göra ont på något sätt och det spelar ingen roll ifall det doftar fotsvett. Det kommer vara, så välj ut den fot som du vill bli tvättad. Nej, säger de fortfarande. Men jag har blivit förvånad över att det ändå är så pass få ungdomar som har helt sagt nej. För de som säger nej till fotavtagning, de får chansen att vi tvättar ena handen istället. Men det kanske bara är 10% max av alla de på 20 åren eller mer eller vad det är jag har gjort det här. Men för mig blir det en sån jättefin rörelse. För jag frågar dem sen efteråt, en slags utvärdering innan de lämnar rummet. Vi tar av de bindlarna, de tittar i rummet, de ser salvan, de ser vattenkruset och allting i rummet och handdukarna som ligger där. Och så, hur var det? Ja, det var skönt. Ja, det var konstigt. Ja, det var mycket märkligt. Ja, det var lite jobbigt. Så det kommer många olika reaktioner på det. Men de allra flesta ändå säger på något sätt att ja, men det var nog ändå lite skönt att bli omhändertagen. Att någon faktiskt mjukar upp deras hud, ljummet skönt vatten. Och någon bryr sig. Alltså, och det är så intimt på ett sätt också. Mm. Som gör att det är lite farligt. Lite så, det är lite skumt att en konfirmandledare 2018 ska hålla på med sånt. Det är lite skumt. Och samtidigt är det befriande att man faktiskt får göra så. För det är en skyldighet som vi lärjungar, moderna förvisso, så här 2000 år senare än sedan det här sades, får faktiskt göra det. För mig är det en glädje när jag hör det här. För jag kommer ihåg alla de gånger jag själv har fått vara med och blivit fotavtagen och själv gör det.
Nästan som en missionsbefallning då. Gå ut och tvätta varandras fötter.
Ja.
Det är som en dopbefallning och det här är en annan slags missionsbefallning. Som
ja,
är...
för vad handlar det om?
Ja, att se varandra som att jämlikar, att bryta rollen rituellt nästan under den här tvagningen. Det här är ju en rit som jag vet inte om hur stark den är i kristenheten överallt, men denna kvällen var det ju nattvarden och sen var det fotatvagningen då, som är två riter så att säga som Jesus ger innan han lämnar. Och nattvarden är ju kanske den starkaste riten vi har för att känna Guds närvaro och att Jesus är med oss varje gång vi är i det. Men detta är ju också en annan rit.
Alltså, egentligen skulle det kunna vara som en åminnelsehandling. Alltså, varje gång ni gör detta så kom ihåg mig.
Mm.
Alltså, så ofta ni bryter brödet och dricker vinet så gör detta till min åminnelse. Mm. Varje gång ni gör denna fotatvagning så gör detta till min åminnelse.
Mm.
Minnet av vad då? Jo, att det är en slags utjämning. Vi var inne på det här innan vi spelade in. Att det handlar mycket om makt väl?
Mm.
Alltså din makt.
Ja, för jag tänker på den tiden så var det kanske inte ovanligt att man fick sina fötter tvättade. Däremot så var det en tjänare eller en tjänarinna som tvättade fötterna och det var inte en herre som gjorde det. Så där var det väl mer en vad heter det, rotad av makt. Att man vände upp och ner på allting. Att den som var högst upp skulle plötsligt vara längst ner. Och det är väl därför han säger aldrig någonsin får du göra detta. För det går emot hela hans idé om världen och hur den ser ut och hur den funkar. Då finns det vissa människor som är till för att tjäna och andra ska man själv tjäna uppåt så att säga och andra ska tjäna en neråt.
Ja.
Och då är det ju någon slags människosyn där att de som går och städar på fabriken eller de som tjänar i hemmen, de är inte värda lika mycket som den som är herre och chef och ledare och så. Mm. Och här bryter Jesus den maktbalansen och den håller vi väl på med än idag. Alltså hur vi ser på andra människor och vem vi respekterar och hur många säger verkligen vänligt hej till den som sitter på gatan eller den som går och städar toaletterna på offentliga institutioner och så när man själv svävar förbi då. Eller vad har vi? Eller om vi tittar på i världen, om vi skulle ha en dag per år där Trump eller Putin tvättar sina medarbetares fötter och lägger sig på knä ner som en ritual för att visa på ett ledarskap då inspirerat av Jesus eller ja.
Ja. Så gör de i Jerusalem. Jag för mig att jag var med om det på en armenisk ortodoxa skärtorsdagen. Då var vi inbjudna till en kvällsgudstjänst och då var en full kyrka och längst fram nästan på ett podium så sitter, jag vet inte om det var 12 eller, det var i alla fall många präster i sin ornat, alltså de var klädda prästkläder med saker, och så kliver då biskopen, eller om det var patriarken, in i rummet och har med sig vatten och en sån här vattenkanna och tvättfat och gör detta i mitra. Alltså det blir nästan, det blir som ett skådespel, och det blir också en rit som talade. Jag har alltid den kvar i huvudet, i minnet. Ja, det är så det går till när högste chefen gör det med de som är under honom då. Mm. Och då tänker jag det ordet skärtorsdag. Tänk om det är den dagen man gör det här på. Vi gör ju det med instiftandet av nattvarden i hela Svenska kyrkan och hela världsvida kyrkan. Man firar det till innan påsken då, innan långfredagen, så kommer den här måltiden, befrielsens måltid. Men befrielsens tvätt,
det är ju skär, betyder väl att tvätta.
Ja,
skär,
så tvätt, ja, men så tvätt, torsdagen kan väl vara en befrielse, ett uttåg från detta med hierarkier som finns, som inte är lämpliga ibland. Ibland är det uppgifterna som måste göras i världen. Någon måste vara chef och någon måste vara löntagare och så. Det finns ju en sånt hierarkiskt, men i grunden är vi som människor, måste vi bli befriade från sådana hierarkier. Mm. Med om det är ras eller identitet eller kön eller så, kvinna och man, gammal eller ung, som vi segregerar vårt samhälle. Att en tvätt torsdag kan rena oss och befria oss från den delen.
Från olika definitioner som kanske känns för trånga.
Ja.
Mm. Ja, det är...
Man hade gärna sett, inte bara biskopar göra så med prästerna i olika andra orientaliska kyrkor, utan ja, kanske politiker. De är ju prime ministers. De är ju statsminister. De är ju den högsta tjänaren av dem alla. Det skulle jag vilja se någon gång. Och sen kan man alltid se de som tjänar på sitt sätt. Gigantiskt säkert i sina timmar som de jobbar med.
Ja, det finns ju många. Jag känner några i min närhet som är höga chefer, och det är ju verkligen inte alltid ett roligt jobb. Även om de tjänar mycket pengar och så är det ju ofta slitsamt och stressigt, och att man nästan innesluts i alla de här maktkamperna och olika hatsaker. Och alltså det kommer mycket, mycket svåra saker med att vara chef också. Så jag har ingen alls längtan längre att få sådana positioner. För jag tycker det verkar hemskt faktiskt. Men och väldigt lätt kan man få hela skulden på sig för saker som man kanske själv haft liten möjlighet att påverka. Och så att det finns ju en utsatt position även för chefer, tänker jag, som naturligtvis inte kan mätas med att vara längst ner på en samhällsskala, och det lidandet det, men ändå att det men ja,
alltså bli som ett barn, annars kommer du inte in i himmelriket. Dopet handlar ju om det, alla de här doptexterna du nämnde, dopbefallningen, och den andra texten är ju från Markus väl, vid varje dop, alltså hindra inte barnen att komma till mig, komma till Jesus, komma till Gud. Och det är också en statusförändring. Barnen hade exakt lika dålig status som tjänarna, som slavarna. Och det är också någon slags stor programförklaring. Sluta med det, att hålla på så med statusen. Låt barnen komma till mig, låt slavarna. Här tycker jag att han säger att slaven, tjänaren, inte är för mer, men den är lika den som äger slaven.
Och det håller jag ju med om, absolut, som människa. Men samtidigt tänker jag att i alla fall har jag haft behov i mitt liv att ha hjältar, att ha folk, förebilder och så, att också vilja efterlikna. Så att det blir väldigt tråkigt om vi alla ska vara hela tiden i en gemensam värdebubbla där ingen är för mer och ingen annan har någon kunskap att ge till mig, eller att jag ska, ja, att allt är lika på något sätt. För det, ja, det tycker jag är synd. Och det har inte bara med tjänsten att göra, alltså vad den gör, att den har en annan, utan också kanske hur den är. Att jag kan ha upplevt att jag har träffat människor som jag verkligen har velat efterlikna och transformera och sträva mig själv till att bli så som. Och så måste det ju vara för lärjungarna när de möter Jesus, att de kan på ett sätt förstå att de är mycket värda och att de har en potential att växa och bli visare och klokare och mer medmänskliga och så. Men så det får inte bli utjämning på alla plan, men det kan bli utjämning i potentialen och i strukturen, att vi tjänar varandra, vad vi än sen har att ge varandra i inspiration. Man kan ju bli inspirerad av väldigt mycket olika människor i olika positioner i sitt liv, och det är inte alltid de man tror ska inspirera en som inspirerar. Mm. Det är det ju. Det finns en annan bit här som dels tänker på det här med rening, att det är ju både en kroppslig rening, men det känns ju också som att Judas då inte var ren även om han hade tvättat sig. Så att, alltså, det finns någon rening och synd också som han skiljer på här, och det här med ren och renhet, det är ju dubbeltydigt för mig i alla fall. Det finns någon renhetssträvan som också gör att vi kanske blir förljugna och så att vad gör vi med Judas i oss, så att säga? Mm. Vad är det djävulen då i oss som är Judas som vi inte kan tvätta bort? Eller, ja.
Nej, men för mig blir det en uppmuntran att bejaka Judas inom mig. Vad är det då som jag liknar Judas? Inte som en hjälte, men som en del av mig och min personlighet och det jag gör. Till exempel, så strax innan det här skedde i evangelierna, så har han ju också, så som lärjungaskapets gängets, gruppens kassör, blivit väldigt nästan hånande när Maria och Marta och Lazarus i Betania, antagligen då dagen efter de har ridit in, att Jesus har ridit in i palmsöndagen, så att säga, in till påsken, och alla ropar Hosianna då, Herre hjälp oss, Herre befria oss, och så knäcker Maria en nardusbalsamflaska, och det är en årslön som finns på Jesu fötter strax efter, och det blir lite fotmassage i en typ 200-300 000 kronor. Mm. Och Judas då reagerar, hallå, det vore inte bättre att ge det till de fattiga och så. Mm. Och gjorde han det? Ja, det stämmer ju, det gör vi hela tiden med kyrkans internationella arbete. Man vill ge pengar. Men då fattar han inte heller där den stora symboliken och stora kärleken som Maria gör där. Och då är det någonting i Judas inom mig då som reagerar också. Men vad tusan? 200-300 000 spänn bara går upp i en kick i en fotavtagning. Vad är det? Och det, då förstår jag inte heller den här stora kärleken som låter Maria vara Maria här, som ger då den här nardusbalsam till hans begravning. Hon verkar fatta det till att Jesus behöver det här, och då ger hon kärlek, ger hon balsam.
Sista smörjelsen.
Sista smörjelsen innan liksom döden 5 dagar senare på något sätt. Mm. Men Judas inom mig reagerar ju. Mm. Precis som att jag ibland kan hitta någon Maria inom mig, att jag vet exakt vad jag vill göra, vad jag vill ge, vad jag vill ta emot i livet. Det är några få stunder som man blir lycklig. Jag tänker på ordet salig på slutet då. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så?
Mm.
Det är nästan som en slags 8:e, 9:e saligprisning här. Han prisar oss saliga som förstår detta och gör därmed det också. Den nya missionsbefallningen, gå ut och tvätta varandras fötter. Ingen är för mer än den andra.
Mm.
Något mer som du har på hjärtat?
Nej, jag tycker fortfarande det är svårt det här med Judas och djävulen har redan ingett Judas,
ja,
att förråda Jesus. Så någonstans är det djävulen då som har ingett Judas. Och vad betyder det? Han har ingett honom, han har tagit över hans själ. Är det splittringen? Är om djävulen står för Diabolos. Det som splittrar, är det då att Judas har en splittrad själ som mellan, är det då mellan att han ska få pengar av, är det att,
återigen girigheten
är
kanske?
Är det girigheten, är det att han egentligen inte liksom tycker att Jesus är någon vidare herre, vill han själv ta makten där, vill han, för det är ju ett annat sätt att säga okej, vi är alla lika mycket värda. Det kan ju ibland ses som en ledare säger det, visar svaghet så att säga, eller visar tjänande, så kan ju det göra att någon annan tar makten och vill bli den som är chef eller blir så. Så att det är inte alltid att folk runt omkring en uppskattar om man, om du själv går ner i status och tvättar fötter, så är det nästan som att då kan någon annan resa sig och tycka att den här chefen är för mesig, nu ska jag ta över och styra här. Eller, så vi har ju, det är ju mycket såna här sidor i oss som ja, är svårt på det sättet att, att alltid kanske tvätta varandras fötter i, och ha den ödmjukheten, för det, då ingår ju att alla är med på det, och här är det ju så att en är ju uppenbarligen inte med på det. Och det får ju förödande konsekvenser då för denna ledaren, att, att en vill någonting helt annat och manipulerar bort, och det gör att Jesus dör. Och det tänker jag är den stora, alltså hur leder vi vist, och nu uppstår Jesus efter 3 dagar och visar på att det finns en större makt än den världsliga. Så. Men det är ändå någonting i det där, vad är vi människor och ja, hur hanterar vi makt och vem tillåts vara den som alltså, får, för här blir det som att om vi bara går ut i en missionsbefallning och tvättar varandras fötter så blir allt fine, och det vet vi att så är det ju inte heller. Så att det är någonting där som ja, vad är då den här djävulen som tar tag i Judas, vad är det i oss, och ja,
det är väl en, det är väl en ständig rannsakan i så fall. Att den finns med oss, Judas i oss, tycker jag är ett bra uttryck för att det är väl ungefär som att Luther säger att vi är både syndare och vi är rättfärdiga. Alltså det ska inte tro något annat än att vi är både och. Och då finns det en Judas inom oss som vi får se upp med. Vad är det för typ av girighet? Vad är det för typ av splittring? Finns det någon sofistikerad del i mig som vill ta bort ledaren i mitt arbete eller i min familj eller sådär? Så måste jag se upp med den. Det tycker jag läser in här i så fall. Om det vad det är jävliga, det är väl det diaboliska i mig. Jag vill trasa sönder. Jag vill ha mitt ego som vill tala tydligt. Plus att han kanske var grymt besviken på Jesus på det här sättet. Han gillade inte det här sättet helt enkelt som Jesus för fram. Han var inte av denna världen ju. Han ville väl ingå i ett fredsrike som ändå inte man kunde förstå då. Jag säger hela tiden, ni förstår inte varför jag gör detta. Men senare ska ni förstå det. Frågan är om vi har förstått det. Fortfarande ska jag vilja uttrycka mig. Åsa, jag måste tacka dig nu. Vi har fått våra dryga 20 minuter.
Okej. Okay. Ja, frågorna fortsätter.
Ja, tack.
Tack.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.